إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في حكم فرام تيل كابيتلت 306 i boken Riyad al-Salihin, där författaren säger förbudet att ha en hund, att skaffa sig en hund, förutom en jakthund, en vallhund eller en vakthund. Och han nämner där hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som skaffar sig en hund som inte är en hund av jakt eller vallhund kommer att förlora två qirat, yani två berg av hasanat varje dag. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han nämner också liknande hadither, yani som har samma syfte. Så här nämns då förbudet att skaffa sig en hund förutom en av dessa tre hundar. Och det är en ganska viktig sak, för det har tyvärr blivit populärt bland vissa muslimer att skaffa hund. Det är ett trevligt husdjur, det är människans bästa vän och jag vet inte vad man kommer med för argument. Eller det är lugnt, alla har hund och det är ofarligt och så vidare. Men det är inte tillåtet i islam. Om man inte har hunden till ett av detta syften. Och även dessa undantag som här har nämnts är på villkoret av att man har hunden utomhus. Eller man har den i någon koja eller någonting utanför hemmet. Även om du har en jakthund eller vallhund så får du inte ha den i ditt hus. Vad är det som händer om man har en hund i huset utöver att man då förlorar denna belöning? Vad händer? Precis, änglarna kommer inte in i ens hem. Änglarna av Rahma kommer inte in i ens hem, vilket vi talade om i förra lektionen. Så kolla här, personen som skaffar sig en hund i onödan, utan en legitim orsak, förlorar både i dunya och i din. Han förlorar dunya med att hans hem inte får den här harmoniska stämningen av att änglarna av Rahma kommer in i hans hem. Och om änglarna av Rahma inte kommer, så är det ju shayatin som kommer istället. Eller hur? Och sen även förlorar han även världsligt med att hunden är det orenaste djuret. Yani, om man kollar i islamisk fiqh så finner man att det finns olika former av najasa, orenheter. Men det finns ingenting i islam där du har blivit beordrad att tvätta bort någonting 7 gånger. Tillsammans med att du torkar bort det med jord. Förutom hundsalim. En inte ens avföring och urin är lika orent som detta. Det finns ingenting orenare på jorden än hundsalim. Och även finns forskning som påvisar just det här med att det finns bakterier och sånt. Att det är livsfarligt att låta en hund slicka in i ansiktet. Och det är ajib. Det är folk som låter hundar slicka in i ansiktet. Pussar hundar och så liknande saker. Subhanallah. Så en muslim får inte ha en hund för sällskaps skull, eller för kul skull, skojs skull, som en hobby. Utan man får bara ha en hund av dessa tre syften. Och det, och de lärde nämner också vad som kan jämföras med dessa tre syften. Där det finns en riktig nytta. Och vad är det då som har nämnts här? Jo, den första jakthund. Att du har en jakthund. Att en person är en jägare. Som jagar och skickar iväg sin jakthund för att fånga bytet. Och ni vet ju speciellt förr i tiden då man hade lättare vapen. Man kanske jagade med pilbåge eller jagade med spjut. Så kunde det vara svårare att fälla ett djur. Djuret kanske springer iväg eller någonting sånt. Och då behövde man då skicka hunden för att hålla kvar bytet. Okej? Okay. Men även här så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ma'idah att denna hund måste vara upplärd. Det måste vara en hund som man har lärt konsten av att jaga. Och bland de saker han lär sig är att han inte får äta från bytet. Han håller bara bytet tills det att jägaren kommer. Så är hunden upplärd blir bytet halal. Är hunden inte upplärd blir bytet inte halal. Om du har en hund som inte är en jakthund och den skulle fånga en fågel eller liknande, då får du inte äta den. Det är haram. Det är inte tillåtet. Och han nämner vissa av de lärda att detta också är ett bevis på dygden av kunskap. Det finns massa, eller jag tror Ibn Qayyim nämner mer än 100 dygder av kunskap. Och en av dygderna är just det här att Allah Azza wa Jal till och med har ärat djur som är kunniga över djur som är okunniga. Den lärda hunden har en position över den okunniga hunden. Subhanallah. Så kunskap höjer både djur och människor. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer dem av er i nivåer som har iman och kunskap. Så det var då jakthund det första. Och det andra var att man har en vallhund. Att en person till exempel har mycket får eller kor eller liknande. Och behöver en hund för att valla dessa djur. Att hålla dem tillsammans. Och kalla tillbaka de djur som försöker att avvika från flocken. Och det här vet vi alla vad det innebär för någonting. Det underlättar väldigt mycket. Det är också tillåtet. Eller en vakthund som vaktar ens åkrar och liknande från vargar, rävar. Så att de ska komma liksom och äta från ens boskap och liknande. Och här nämner också ulema liknande vakthund. Om en person har en stor mark där det kan komma yani, objudna besökare. Och hunden liksom fyller syftet av att skälla. Om det kommer någonting farligt. Men allt det här är på villkor av att hunden är utomhus. Och även idag man kollar på hund som har en väsentlig funktion i samhället. Så har vi också det här med hundar som sniffar efter narkotika på flygplatsen och liknande. De fyller en jättestor och viktig funktion i samhället. Då deras luktsinnen är helt otroliga. Så det här är också någonting som är tillåtet. Ja, det är inte onödigt, det är inte bara för skojs skull, utan nyttan av detta är större än alla dessa tre. Att stoppa, att man för in narkotika som förstör folks liv i samhället är bland det viktigaste som finns. Ja, det är varje lands skyldighet att stoppa införsel av narkotika och försäljning av narkotika. Och även blindhund kanske skulle kunna räknas här. Men som sagt var då allting är på villkor av att hunden inte bor i hemmet. Vilket också gör det ganska svårt för oss som bor i Norden. Alltså var ska hunden bo på vintern om du då inte bor på landet och kan bygga någon så här hundkoja utomhus liksom, som är uppvärmd eller jag vet inte vad. Men alla kollegor, hadithna tyder på att man som muslim inte ska ha en hund för skojs skull. Som tyvärr vissa muslimer har gjort. De har en hund hemma. Och då finner vi det här då att änglarna kommer inte in. Huset kommer att bli kontaminerat med najasa. Och att personen förlorar två berg, pirat, storleken av Uhud, av hasanat dagligen. Men vi som subhanallah är i denna dunya för att samla på oss hasanat. Vi är inte här för att förlora och kasta bort våra hasanat. Och här kollar vilken onödig sak personen gör för att förlora sin belöning. Subhanallah. Så om man känner en muslim som har en hund så ger dem nasiha, ger dem råd. Om att det här inte är någonting som är tillåtet. Allah al-Mustan. Och sen också att det är, även som vi har nämnt, förbjudet i islam att sälja hundar. Sälja katter och hundar. Och det är också en orsak till varför det är förbjudet att ha en hund bara för skojs skull. För att det är slöseri på pengar. Vissa hundar kostar 20-30 000 och sen försäkring och sen läkarbesök. Och sen ska de ha mat som är jättedyr och hit och dit. Och olika former av en uppvaktning som är Allah al-Musta'an, slöseri på pengar. Där det finns människor som är i större behov av dessa pengar. Allah al-Musta'an. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet att det är förhatligt att hänga bjällror på sina kameler eller liknande från djur. وكراهيه استسحاب الكلب والجرس في السفر وكتار ogillat att ha med sig en hund eller en bjällra på resande fot. Och han nämnde där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-jaras aw han sa la tashabul malaika rifqan fiha kalbun wa la jaras. Änglarna ackompanjerar inte ett sällskap där det finns hundar eller bjällror, berättade av muslim. Och det berättas också liknande muslim att profeten alaihissalam sa al-jarasu mizmaru shaytan. Bjällror är satans instrument. Okej, okay? Och denna hadith finns då i muslim. Vad finner vi här? Författaren säger karahia, att det är förhatligt. Alltså makro, det är ogillat. Att ha bjällror. Och det här var någonting man hade förr i tiden om man hade kameler, eller får, eller lamm, eller hästar. Och man ville ha koll på dem. Veta när de rör på sig, man kan höra ljudet. Ni kanske har sett det, att de har som en bjällra. Även på kor ibland, de har en bjällra som hänger runt halsen. Och det här är någonting som då islam har förbjudit. Varför? För att den här bjällran är ett instrument. Och islam förbjuder alla musikinstrument. Och det kallades här för satans instrument. Då alla musikinstrument är satans instrument. Med undantaget av duff. Den här trumman som då är tillåten vid vissa tillfällen. Men annars så förbjuder islam alla instrument. Det är också en viktig sak. För att det är också en sak som många muslimer idag tar lätt på. Det är musik. De lyssnar på musik. Det har blivit hur vanligt som helst. Det är sällan du nästan hittar någon som inte lyssnar på musik. Det har blivit accepterat som att det vore halal. Och subhanallah, det här är någonting som profeten alaihissalam har berättat om i Sahih Bukhari. Att det kommer att komma en tid då muslimerna tillåter alkohol, zina, silke för män och musikinstrument. Som de kommer att behandla dessa saker som att de vore halal. Vad kan du se då? Du ser muslimer som har lever i förhållande. Pojkvän, flickvän, sambo. Adi. Men han skäms inte ens. Det är inte ens här, jag lever haram. Nej, det är som att vi är ihop igen. Till den punkten jag har fått samtal där folk har ringt. Vad om min flickvän var otrogen, vad ska jag göra? Vad du ska göra? Du ska göra toba. Du ska lämna och göra toba, du har levt i haram igen. Subhanallah. Så att folk behandlar dessa saker som halal. Har vi inte idag muslimer som sjunger, muslimer som lyssnar på musik, tyvärr. Och musik som vi vet för inte med sig någonting gott, det är bara ondska. Och för folk bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi lär oss också här att instrument skrämmer bort änglar. Och lockar till sig är shaitan. För Allah har ju också sagt i Koranen i surat Isra, då Satan utmanade Allah när han blev utvisad från himlen. Och då så säger Satan till Allah, Allah azza wa jalla säger till Shaitan, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik, att vilseled vem du kan från dem med din röst. Eller din lockande röst. Och då nämner här ulama i tafsir, yani med musik, med instrument. Yani som musik är Satans röst. Det är det han lockar folk med, bort från religionen, lockar folk till synd och lockar folk till att glömma Allah azza wa jalla. Så det lockar bara till sig shayatin och jinnar. Medans, mashallah, al-Quran, al-Karim och dhikr lockar till sig al-Malaika. Så här finner vi då att ett sällskap som har dessa bjällror eller en hund inte är i sällskapet av änglarna. De flyr från ett sånt här sällskap. Och då förstår vi att det är shayatin som kommer att ta deras plats. Här är också en kanske mer relevant fråga. Det är inte alla av oss som har kor med bjällror. Utan har vi någon nytta av denna hadith idag? Bjällror finns oftast, eller kan finnas i leksaker. Sådana leksaker ska man undvika som innehåller bjällror. Däremot så har de lärda sagt att om det är en elektronisk ringklocka, då är det okej. Okay. Så länge den inte har en melodisk, en melodi. Vare sig det är på mobilen eller på dörren eller på någon ringklocka. Det är okej att ha en elektronisk ringklocka. Så länge den inte då efterliknar eller den har en melodi. Då är det inte tillåtet, då blir det som ett instrument. Utan det är bara en kall eller rak ton liksom. Den bara ringer simpelt. Att ha det här är okej. På ringklocka eller på telefonen. Men då inte att ha en melodi. Och det är också en sak som är värt att faktiskt påminna om här. Att det inte är halal i islam att ha melodier på mobilen som rington eller meddelande ton. Som många har. Även om den är kort, någon sekund. Så får du inte ha en melodi. Du ska ha en simpel, enkel ringsignal. Det får inte vara musik eller melodi. Många tänker, det är inte musik. Jo, det är musik. Det är bara att det är på mobilen. Det skiljer ingenting här. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet, förbudet av att rida på Al-Jalala. Och det är kamelen eller hon eller han kamelen som ätit yani orenheter. Men om den äter ren mat och dess kött blir gott eller blir normalt, så är det inte längre ogillat. Och han nämner här en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salam förbjöd från al-jallala, från kameler, att man rider på dem. Och denna hadith finns berättad av Abi Dawud. Vad är det här för någonting? Förr i tiden, eller även idag, folk som har kameler och djur och liknande, man har ju dem någonstans där de äter. Du kan flytta fram, det finns folk. Det är inte bara vi människor som ska äta tajibat, som ska äta bra saker. Även djur ska äta bra saker. Inte att de ska äta lyxmat, men de ska inte äta smuts. Som att de äter avföring. De äter yani kadaver, döda djur. Yani äter sopor och liknande. Ett djur som gör det faller in under den här benämningen att den är en jalala. Okej? Okay? Och om ett djur äter orenheter, alltså avföring, sopor, yani saker som är ofräscha, äckliga, orena enligt islam, så får man inte äta dess kött, dricka dess mjölk, och om det är kycklingar och sånt får du inte äta dess ägg heller. Okej? Okay? Utan djuret måste först genomgå en reningsprocess, vilket är väldigt simpelt. Det är att djuret får äta ren mat i 3 dagar, som vissa av sahaba sa. Yani om ett djur har varit på soptippen och ätit orenheter, hallas, låt den äta, beta på gräset i 3 dagar, dricka rent vatten, sen hallas, du får äta den. Okej? Okay? Och det här är subhanallah också en sak som visar på hur perfekt vår religion är. Minns ni för några år sedan galna kosjukan? Kommer ni ihåg den? Galna kosjukan i England. Eller var ni för unga? Det var inte så länge sedan. Galna kosjukan var en sjukdom som drabbade kor och sen smittade av sig till människor. Okej? Okay? Och man var förundrad över var kommer den här sjukdomen ifrån. Och man spårade den tillbaka till kor som hade fötts, man hade matat dem med kadaver. Eller man matade kor med döda kor. Döda kor som man hade typ, man hade malt deras ben och gjort det till pulver. Så här vitt pulver som man gav till de här korna. Är kor kannibaler? Nej, är de ens rovdjur? Nej, de är gräsätare, eller hur? Men, ja, ni mesakin, de äter det de får. De står i en liten stall och de äter det som serveras. De har dem för val. Så de här stackars korna åt, ja, ni sina syskon, om man säger så. Och vad hände? Subhanallah, de blev sjuka. Så pass sjuka att den sjukdomen smittade av sig till folk. Jag tror till och med folk dog av den sjukdomen. Det var väldigt allvarligt. De slaktade en i hundratusentals kor i England och Irland och så vidare. Det blev en global, alltså det blev katastrof i världen. Det visar på vad? Att den här bestämmelsen är en viktig bestämmelse. Du kan inte mata djur med vad som helst. Djur ska äta det Allah azza wa jalla har skapat dem för att äta. Kor ska äta gräs, kameler ska äta gräs, äta från träd, äta frukt, grönsaker och liknande. Så här lär vi oss då att djur som äter orenheter får vi inte äta. Eller dricka dess mjölk. Och även nu vi hittade, det var förra veckan, någon vecka här, de hittade en farm, heter på svenska.
Bondgård.
En bondgård i Sverige. Alla bondgårdar där kor liksom åt skit och liknande saker. Tyvärr, de är tvungna att avliva alla djuren och sådär. Det här är oacceptabelt. Men det här är inte något som islam tillåter. Ta med en fråga här som är relevant. Vad säger ni om en kyckling? Du vet, kycklingar, de går och de pickar på marken. De äter frön och de äter gärna det de hittar. De kanske äter lite bajs och såna saker. Är det okej att äta de kycklingarna? Ja. De lärda säger att om det är lite, alltså de gör ju inte det medvetet, men det kan hända. De äter vad som helst. Gärna. Men ligger det frön på marken, äter de frön. De kan råka äta lite gärna, varandras avföring och liknande. Så om det är lite, mindre än hälften, då skadar det inte. Men om det är mer än hälften, då skadar det. Okej? Okay? Ja. Och de lärde nämner också här, som han alla, de här djuren, det märks på kvaliteten av köttet. Att djuret kan stinka, eller köttet smakar skumt. Köttet smakar äckligt och luktar äckligt. Det har ni säkert varit med om. Och det här heter kyckling som luktar fisk. Smakar fiskarna inte? Ja, ni smakar det. Det finns en ibland skumma saker. Men det är okej, en kyckling får äta fisk. Men jag menar att det är viktigt vad djuren äter. Och därför har man hittat ekologiskt kött, djur som har betat ute och sånt. Köttet smakar godare. Ja. Tayyib. Författaren går vidare till ett helt annat ämne. Kommande kapitel kommer att handla om moskén och dess rättigheter. Och han nämner där förbudet av att spotta i moskén. Och om någon gjort det så måste man avlägsna detta. Och att beordringen att hålla moskéerna rena från orenheter. Och han berättade från Anas radiallahu anhu som sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att spotta i moskén är en synd, ett fel. Och dess soning är att, yani defniha, att begrava det, att ta bort det. Och han nämner också från Aisha radiallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam såg som en snorlobba någon hade spottat på väggen i moskén, yani mot qibla. Så han skrapade bort den, yani tog bort den. Och denna hadith är Bukhari muslim. Och hadith Anas radiallahu anhu i Sahih Muslim, där profeten a.s.w. sa till en man i moskén att moskéerna är inte lämpade för någonting sånt här, yani urin och liknande, eller orenheter, utan moskén är till för att minnas Allah och att läsa Koranen, berättade muslim. Vi vet som muslimer att moskén är den bästa platsen på jorden, eller hur? Vad är beviset på det? Profeten a.s.w. sa أَحَبُّ الْبِلَادُ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا. Att de bästa platserna på jorden är moskén. Och vad kallas moskén för? Beytullah. Allahs hus. Och det är inget annat hus på jorden som kallas för Beytullah. Trots att alla hus på jorden är Allahs hus, så är det endast moskéerna som kallas för Beytullah. Yani om moskén ska äras, den bästa platsen på jorden. Och moskén ska hållas ren. Den ska inte smutsas ner. Och därför så sa profeten a.s.w. i en hadith att vi blev beordrade, eller sahaba sa, vi blev beordrade att bygga moskéer i varje kvarter. Att hålla dem rena och att parfymera dem. Så vad? Vi muslimer ska bygga moskéer. Det ska finnas en moské typ i varje kvarter, varje område. Och moskén ska sedan hållas ren och väldoftande. Och därför ni känner säkert till alla till den här vackra hadithen i Sahih Bukhari. Om den mörkhyade kvinnan som brukade städa profetens moské, a.s.w. Har ni hört den? Det fanns en mörkhyad kvinna som brukade städa i Masjid Nabawi i Medina, i profetens moské, a.s.w. Och en dag så märkte profeten, a.s.w. att hon var borta. Hon var inte där. Och så, vart är hon? Och då så sa man att hon dog. Hon dog igår. Och vi begravde henne. Så han säger, varför sa ni inte att ni begravde henne? Jag ville också typ be för henne. Så han gick till hennes grav och gjorde dua för henne. Bad för henne. Det tyder på vad? Att den här kvinnan hade en väldigt hög position hos profeten Ali sallallahu alaihi wasallam. Hon städade moskén. Men det är en otroligt god gärning i islam. Och dessa hadithet tyder på att smutsa ner moskén, äckla ner moskén är en synd, en dålig gärning. Som man inte ska gärning vara delaktig i. Så muslimer ska hålla moskén ren och väldoftande. Dammsuga, byta mattor, tvätta mattorna. Undvika saker som doftar dåligt, vilket vi kommer att tala om senare inshallah ta'ala. Än att hålla moskén fräsch. Jätteviktigt. Det ska inte vara att du går in i moskén och vill hålla för näsan. Nej, det ska vara den. Det ska vara renare än ditt sovrum. Det är den inställning vi ska ha. Men tyvärr, många av oss vill gå till moskén, gå in på toaletten, gör vodå. Vi bryr oss inte. Kasta papper, vi missar. Eller tappa någonting från fickan, vi bryr oss inte. Det är fel. Har ni sett ibland vissa gamla gubbar som plockar sig smulor i moskén? Har ni sett det? Vi sa det i varje moské. Det är så vi ska vara. Eller plocka smulor och säger, vem kan dammsuga? Jag kan dammsuga. Gå till ledningen och säg, Marshall, jag kan komma och dammsuga en gång i veckan. Ja, det är så det ska vara. Eller hur? Bästa. Så i alla fall här är förbjudet att spotta i moskén. Idag är det lite så här, va? Kan man ens spotta i moskén? Förr i tiden hade de mattor i moskén. Nej, hade de stengolv i moskén? Nej, de hade sand eller jord. Så det var möjligt att spotta i moskén på golvet. För folk bad med skor. Och det var bara liksom ha lite jord på. Grunden är att man inte ska göra det heller. Du ska inte spotta på golvet heller. Vissa hadith nämner att om det är akut, gärna. Spotta på vänster sida. Och du direkt trycker ner det med skon. Och gärna lägger jord över med skon. Även om du står och ber. Eller att du tar upp näsduk, spottar in, vilket är det som man gör idag. Vet om du kommer upp slem i munnen. Vad ska du göra? Du står och ber. Det är ofräscht att svälja. Du kan inte spotta ut det. Kallas, ta upp en näsduk från fickan och spotta. I näsduken stoppa ner den i fickan. Det här är okej. Okej? Och vi har talat förut om det här med rörelser i bönen. Att lite rörelser är okej. Och det här är en nödvändighet. Det får man göra. Det är inget problem med det. Men att det då är förbjudet att gärna respektlöst bara be och sen stå och spotta. Även om du ber ute på en gräsmatta. Kan du stå och be och sen bara spotta framför dig? Är det respektfullt? Kan du göra det? Nej, efter bönen spotta hur mycket du vill. Men spotta inte mot qibla. Och därför det har nämnts i en hadith att du står och pratar med Allah subhanahu wa ta'ala utan du spotta rakt fram. Skulle du göra som du pratar med din pappa? Spotta mot din pappa? Aldrig i livet. Hur skulle du ens göra så mot Allah subhanahu wa ta'ala? Så det är respektlöst att göra så. Och därför nämndes det hadithen på vänster sida eller spotta i ett papper eller liknande. Men smutsa inte ner moskén. Och det nämndes här som en synd. En khati'a. Någonting som är fel. Och profeten sa att han själv skrapade bort det här äckliga från väggen. Ja. Så att, och det är också ett bevis på att man som muslim aldrig ska tänka med jag ska inte städa moskén. Det kan ju någon annan göra. Ska jag gå och städa toaletten? Nej, det kan du göra. Det är helt fel med det. Men det är en ära. Se det som ett privilegium att städa moskén. Och Allah alam kanske är en gärning som tar dig in i paradisen. Eller hur? Så man ska aldrig tänka på det där sättet. Här finns också en viktig sak. Hadithen i Sahih Muslim om beduinen som kom in i profetens moské alaihissalam. Han var okunnig. Han kanske kom till moskén första gången och ställde sig i hörnet av moskén och kissade. Tänk er här. Profetens moské alaihissalam. Den näst heligaste moskén i hela islam. Varje salat är gånger 1000 salat. Som har heligaste moskén efter Mekka. Han ställer sig och gör vad? Kissar i moskén. Alltså på sanden. Och sahaba, de får flipp. De vill ställa sig upp och stoppa honom. Så profeten alaihissalam säger stopp. Låt han vara. Låt han göra sin grej. Och när han var färdig, han sa hämta en hink med vatten och häll den på platsen. Och be mannen komma till. Och så sa han, häll en hink med vatten för Allah har skickat det för att underlätta och inte försvåra i religionen. Han sa, yesiru ala tuassiru. Eller underlätta och försvåra inte. Och då kommer i alla fall mannen till honom. Och då så säger profeten alaihissalam att moskéerna är inte byggda för detta. De är inte passande för såna här smutsorenheter. Utan moskéerna är till för att be, läsa Koran och göra dikr. Okej? Och då sa den här mannen det här roliga uttalandet. Han sa, oh Allah. För han fick den här känslan av att sahaba var lite hårda mot honom.
Så han sa, o Allah, ha rahma över mig, Mohammed och ingen annan. Och då så sa profeten alaihi wasallam, du har begränsat någonting stort. Men Allahs rahma är bara till dig. Nej, den är till alla. Och det tyder också på profetens hikma alaihi wasallam. Han gjorde da'wa. Hur han behandlade den här personen som var okunnig. Idag om någon skulle göra någonting ens i närheten, han skulle kanske få stryk i moskén, eller hur? Man skulle slå sönder honom och säga, du är inte välkommen och gå härifrån, din hayawan, jag vet inte vad. Eller hur? Men profeten alaihissalam hade, han förstod sig var folk kom ifrån, vad de har för kultur, vad de har för bakgrund, att han är okunnig, han var ursäktad och så vidare. Men gör inte om det, kallas. Och också här hikman av att inte stoppa honom. De sa han kanske var jättekissnödig. Om man stoppar en person, han kan, hans organ kanske tar skada. Det är det första. Det andra, om du stoppar honom, han kanske insisterar på att fortsätta och springer iväg. Nu har du det som är orent begränsat till en plats. Du häller hink med vatten, du sjunker ner i sanden och kallas det avslutat. Men om han springer iväg, vad händer då? Då har du urin över halva moskén, du vet inte vart det är och du har ett otroligt jobbigt projekt att göra rent moskén. Så det är en mashallah hikma i att, som handlar om hur man ska behandla saker och ting i olika situationer. Men nu har vi en jätteviktig sak i den här hadithen. Och det var att profeten alaihissalam säger att moskén inte byggde för detta. Och han nämnde syftet med att varför det finns moskéer i islam. Vad är moskéns syfte i islam? Det är de här primära sakerna. As-salah, wa-dhikr, wa-qira'at al-Qur'an. Det är det moskén är till för. Och inte till för andra saker. Men tyvärr finner vi idag folk som tagit moskén till allt möjligt. De har tagit moskén till politik. Ja. De har tagit moskén till sång och dans. Sätter upp en stor, kanske tv, kollar på fotboll, spelar Playstation, jag vet inte vad. Folk gör skumma saker i moskén. De är inte till för de här sakerna. Fira maulid och dansar och spelar trumma och sitter och skriker och gör gruppvicker. Jag har säkert sett en video. Står och hoppar och skriker i moskén. Moskén är inte till för detta. Moskén ska vara en lugn plats, en själslig plats, en harmonisk plats. Där varje person kan be och göra dikr och läsa Koran lugnt. Den är peaceful, den är fredfull. Så moskén har dessa syften, kom ihåg det. Och ingenting annat. Det är liksom den avviker från islam. Nästa kapitel är också relaterat till denna fråga. Och det är att författaren här säger, förbudet av att tjafsa i moskén, höja rösten och efterlysa förlorade objekt eller att köpa och sälja eller att hyra eller anlita och liknande former av transaktioner. Och han nämnde där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om ni hör en person leta efter sitt förlorade djur eller objekt, så ska ni säga, må Allah inte ge dig tillbaka ditt objekt. För moskéerna byggdes inte för detta, berättat av Sahih Muslim. Och han sa också, om ni ser en person köpa eller sälja i moskén, så säg, må Allah inte ge dig vinst i din handel. Och om ni ser någon leta efter sitt förlorade objekt, eller proclaim, en ropa ut, efterlysa, så säg, må Allah inte ge dig ditt objekt tillbaka. Och den här hadith är också autentisk. Nej. Här har vi också bevis på det vi sa innan, syftet med moskén. Moskén är en plats för att göra handel med Allah. Yani tijaratul akhira. Att investera i nästa liv, eller hur? Vilket man gör när man ber, läser Koran och gör dhikr. Du investerar i nästa liv. Istithmar. Är det inte så? Business som ger yani vinst i nästa liv. Och moskén är inte till för dunya angelägenheter, en världslig angelägenhet. Saker som distraherar från att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Även om de verkar vara en viktig sak, en viktig nytta. Yani moskén är en samlingsplats, eller? Och ni vet i muslimska länder, om du förlorat någonting, vart samlas folk i kvarteret? De samlas i moskén. Så egentligen det mest logiska ska vara att efterlysa det man förlorat i moskén. Alla är samlade. Men du får inte göra det. Det är förbjudet i islam. Du får inte säga, har någon sett min klocka? Du vet, de gör det ibland i moskén. De tar micken. Någon har tappat sin klocka. Någon tappade sin mobil. Har någon sett bilnycklar? Du får inte göra så. Om de gör det, säg, må han inte hitta dem. Baserat på vad? Den här hadithen. Det låter hårt, men det är som ett straff för att han har missbrukat moskén, använt moskén till fel syfte. Må han aldrig hitta sina nycklar. Sätt folk på plats. Ja, en islam är inte bara att man ska fjanta runt med folk. Nej, ibland du ska sätta ner foten. Markera vad som är rätt och vad som är fel. Så folk lär sig. Ta'dib, ja, ni sätter dem på plats. Så här, om du ser någon, då leta efter någonting, så ska man säga detta. Men vad gör man då om man hittar ett par nycklar i moskén? Vad skulle du göra?
Jag skulle lämna det till folk som brukar sitta där.
Assent. Eller till el-idara, till vaktmästaren. Typ varje moskén har en vaktmästare, ett kontor eller någon ammo som är där och städar. Säg, ammo, jag hittar de här nycklarna. Och den som tappat nycklarna kommer vända sig till vem? Rent logiskt. Till han som alltid är i moskén. Alltså, jag tappade mina nycklar. Har du hittat? Det där är okej. Det där är inte att han liksom proclaimar, han liksom, vad säger man, utåt sett ropar ut, jag tappade mina nycklar i högtalare eller något. Nej, utan han frågar en individ. Det är okej. Okay. Och jag tror även i Mecca och Medina, de har så här hittemoskén, hittegodsavdelning. Du lämnar det där och man kan hämta det där. Och den andra bestämmelsen är här att man inte får köpa och sälja i moskén. Och det är också jätteviktigt. Handel är haram i moskén. Köpa, sälja. Och han nämnde också ijara. Ijara är också en form av handel. Att du anlitar folk, du anställer folk, du hyr folk. Du hyr tjänster. Det är också en handel. Jag säger, bror, kan du tapetsera mitt hem? Jag får 2000 kronor. Det är en tjänst, det är också handel, business. Det här är inte tillåtet i moskén. Moskén byggdes inte för detta. Så man ska aldrig köpa eller sälja någonting i moskén. Varför? För att profeten a.s. förbjöd detta och gjorde dua mot dem. Så må Allah inte ge er vinst i er handel. Och vinst är det man söker när man säljer någonting, eller hur? Så vem vill ha profetens dua mot sig, a.s.? Hans dua är accepterad. Det finns ingen baraka i den handel som du gör i moskén. Finns det folk som gör handel i moskén? Det finns. Och idag kan vi också se vissa moskéer, de har en anslagstavla. Och där står det, yani, Abdallas mekaniker. Hans hit och dit. Jag tapetserar, jag hit och dit. Yani, han säljer tjänster eller säljer arbeten. Han gör reklam för sin business i moskén. Det får man inte göra. Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att göra business i moskén. Utanför moskén, inget problem. Dörren till moskén ut på utsidan, det är helt okej. Men kanske har varit i vissa muslimska länder, de sitter vid utanför dörren och säljer miswax eller säljer någonting litet, det är okej. Men en fråga här också, om moskén har en, vad kallas det för, en inhägnad plats med samma marmorgolv, folk ber där på fredagar till exempel. Ni kanske har sett den här moskén i Abu Dhabi till exempel, den stora fina, eller Mecca, utanför den heliga moskén i Mecca och Medina, det finns vit marmor runt moskén, eller hur? Och den här är inhägnad. Räknas den delen också som moské eller inte? Får du sälja på den platsen eller inte? Har den samma hukum som moskén? Det är en bra fråga, eller hur? Vad säger ni? Den har samma bestämmelse som moskén. Du ska inte köpa och sälja där. Utan det är också en plats som ska respekteras. Och det lades också till i vissa hadither att man inte får heller sjunga poesi i moskén. Okej? Okay? Läsa eller recitera poesi. Men då säger de lärda här vad som menas är oislamisk poesi. Om det är poesi, Koran, som är i enlighet med Koranen och Sunnan och det har ett gott syfte, så är det okej. Okay. Det nämns också här från Sa'ib ibn Yazid Sahabi radiyallahu anhu, att han sa, jag var i moskén och en man, yani, träffade mig, eller jag mötte en man och jag såg Umar radiyallahu anhu som sa, idhab, gå och hämta de här två personerna. Så jag hämtade dem och då så sa Umar radiyallahu anhu, var kommer ni ifrån? Och de sa, vi kommer från Taif. Och då så sa Umar att om ni var från Medina, från den här staden, skulle jag straffa er.
Hur kan ni höja rösten i profetens moské, alaihi salatu wassalam? Hur vågar ni höja rösten i profetens moské, alaihi salatu wassalam? Och här är det som författaren indikerar på i rubriken, förbudet av att höja rösten i moskén. Eller skrika. Att du skriker och höjer rösten i moskén. Varför ska man inte göra det? Du stör folk. Moskén är till för vad? Bedjandes. De som läser Koranen i dikke. De störs av att folk skriker och höjer rösten. Och det är också något vi ska tänka på. Ibland, vissa har ingen dålig avsikt. De går in i moskén. Nu kanske innan iqama. Och man träffar någon man inte har sett på länge. Och man höjer rösten. Salam alaikum, kef halak, broder. Och man kramas. Och en meter från det står det någon ammo och gör salam. Eller är det schysst att göra så? Eller efter bönen man ställer sig upp och börjar prata högt och så vidare. Nej. Prata tyst. Eller gå utanför moskén. Men det stör inte folk. Det är inte tillåtet att störa folk. Okej? Okay? Så att höja rösten i moskén är ogillat. Om det inte finns ett legitimt syfte. Som vad? Adhan, ahsant. Men adhan gör man utanför moskén. Men även om nu man gör adhan i moskén, det är klart man ska höja rösten. Och så vi har khutba. Förr i tiden hade man mikrofon. Hur gjorde imamen khutba? Skrek. Profeten alaihissalam skrek. Höjde rösten som att han tilltalade en armé. Blev röd i ansiktet. Han var väldigt sträng i sin khutba. Det är tillåtet. Höj rösten. Eller dars. Du har en föreläsning och du har 100 eller tusentals elever. Hur ska de höra? Bara nu, vi har den här lilla lokalen. Vi behöver mikrofon. Tänk dig då en stor moské. Så det är tillåtet att höja rösten. Att jag höjer rösten, och vad man hade förr i tiden också var att man hade en mobellid. Till exempel på halakat, kunskapslektioner. Så satt man så här och så sitter till exempel där Hassan sitter där vid utgången. Han, jag säger någonting, han säger det jag sa till de som sitter bakom. Så hela tiden, lektionen stannade upp, man förmedlade vidare och förmedlade vidare. Så alhamdulillah, ni'ma, att vi har fått mikrofoner, eller hur? Tänk dig idag, om du satt i Mecka utan mikrofon, och det är så här 2 miljoner som ska lyssna på khutban. Du skulle höra ingenting, eller hur? Så alhamdulillah, ni'ma, att vi har fått de här gåvorna. Det är också en viktig sak som vi lär oss. Och det är att en moskén har en speciell ställning och position ska respekteras. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Att de som högaktar Allahs, yani شَعَائِر, Allahs tecken, Allahs religion, allt från religionen, då är det ett tecken på att han har taqwa i hjärtat. En muslim ska högakta allt från islam. En moskén skulle respektera, högakta. Som vi sa, det ska vara mer respekterat än ditt eget hem. Taib. Och det har nämnts att från domedagens tecken är att folk kommer att ha moskén till en vad kan man säga, en plats för att ge en väg. Ge en väg för att komma till marknaden. Det kan vara svårt, jobbigt att gå förbi moskén 5 minuter extra. Gå igenom moskén. Respektlöst. Gör inte det. Gå runt moskén. Subhanallah. Och Abdullah ibn Mas'ud nämnde också att det kommer innan domedagen ett folk som kommer sitta och prata i moskén, gärna om dunja. Allah har inget med dem att göra. Allah är fri från dem. De sitter bara i moskén och pratar dunja, onödiga saker. Så tänk på det här. Moskén, respektera, läsa Koran, dikr, salah, inte höja rösten och så vidare. Och det är en till sak som han nämner här. Och det är kapitlet förbudet av att äta vitlök eller lök eller gräslök eller liknande som har en dålig doft då man går in i moskén, så tills det att doften försvunnit, förutom om det finns ett darura, yani det är nöd. Och han nämnde där från Ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten alaihi salatu wassalam sa, den som äter från detta träd, yani vitlök, får inte närma sig våran moské. Bukhari och muslim. Och han sa också att den som äter vitlök eller lök ska hålla sig borta från våra moskéer. Bukhari och muslim. Och en annan hadith, al-Kurraf.
Och om jag inte har fel är det på svenska gräslök. Eller purjolök eller liknande. Ska inte närma sig moskén. فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَتَأَذَّ مِمَّا يَتَعَذَّ مِنْهُ بَبْنُ آدَمُ. För änglarna störs av det som stör människan. Och Umar radiyallahu anhu höll en khutba. Och han sa på khutban, människor, ni äter från dessa träd som jag anser vara khabithatain. Yani typ äckliga. Al-basal wa thawm, yani lök och vitlök. Och jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam, om han fann en person som stank från dessa i moskén, så beordrade han med att yani kasta ut personen typ. Ikhraj, yani ta ut personen till al-baqiyah. Så den som ska äta dessa, eller vill äta dessa två, måste ta bort dess doft med att tillaga dem. Och denna hadith finns i muslim. Så vad lär vi oss här av dessa hadither? Det vi sa innan, att moskén ska dofta gott. Och vi har här saker som doftar dåligt. Och förr i tiden kanske var väldigt begränsat vilken mat som inte doftar gott. Och här nämns då vitlök, lök, purjolök, gräslök och liknande. Att om man äter det här rått, alltså inte tillagat, så ska man inte gå till moskén och be. Tills det att doften har försvunnit. Men det nämndes då i Athar Umar radiyallahu anhu att man får äta det om det är tillagat. Så gör du till exempel mat, du gör en köttgryta och du har lök i sig. Och den kokar, eller vitlök. Då är det lugnt. Det är inget problem. Doften försvinner, den är inte lika stark. Men äter man rå vitlök, någon är sjuk eller förkyld, äter rå vitlök, eller rå lök som vissa gör, kommer inte till moskén. Men då säger vissa samman, vadå, jag borstar tänderna. Han äter rå vitlök, 5-6 stycken, borstar tänderna och går till moskén. Vad säger ni om den då? Precis, doften kommer från magen, inte från munnen. Och det försvinner inte bara så där enkelt. I så fall, varför sa profeten inte använd miswak? En doften sitter kvar. Förstår du? Det kan ibland ta en dag, två dagar tills den försvinner. Så doften måste försvinna innan man får komma in i moskén igen. Det är då förhatligt att gå till moskén om man luktar illa. Och här nämner också de lärda idag en viktig sak. Och det är att allt som kan liknas vid lök och vitlök faller in under samma bestämmelse. Och det vanligaste exemplet idag är de här personerna som står och röker utanför moskén. Det är också respektlöst. Står och röka utanför moskén, skäms de inte. Men alla som röker, det är haram utanför moskén, katastrof. Och så fimpar de och så går de in, Allahu Akbar. Och han luktar som en rutten askopp i munnen. Är det okej? Okay? Han säger inte vitlök. Det är haram, det är samma sak här. Det är samma bestämmelse. Ja, du får inte göra så här. Om du kan borsta tänderna, äta något tuggummi, skölja munnen, jag vet inte vad. Men du får inte lukta så här. Och till och med så nämner ulema odörer som kommer från kroppen. Om en person luktar skitäckligt, alltså inte bara lite svett, han spelar fotboll, han luktar jätteäckligt, han har inte duschat på flera dagar, då ska han inte heller komma till moskén. Han måste först gå hem och fixa sig själv, duscha, byta kläder. Vad är det illa? Vad är det handlar om? Det handlar om att inte störa folk. När du stör dem som ber med din dåliga doft, då faller det in under samma bestämmelse. Och du stör inte bara folk, du stör änglar. Änglarna störs av det som stör människor. Okej? Okay? Så tänk på det här. Kom till moskén, dofta fräscht. Se på dig fräscha kläder, parfym. Moskén ska dofta gott. En fråga här, som man frågade Sheikh bin Baz. Du går in i moskén, Allahu Akbar. Och någon kommer och ställer sig bredvid dig, Allahu Akbar. Och han luktar soptunna. Får du då avbryta bönen och byta plats? Får du det? Ja, du får gissa.
Nej.
Tjejen säger, jo, du får. Alltså om det är katastrof. Han sa, om du inte kan ha någon khushu, inlevelse, du får bryta bön. Jag minns det hände mig en gång. Det gick inte att be över personen. Så jag, Allah sa bara, salam alaikum, gick. Bara bytt plats igen. Det går inte att be över en sån person. För jag skulle inte kunna koncentrera mig. Alltså då håller andan typen. Det går inte. Det går inte. Ruku och sujud, det fyra raka, kallas, bedplats. Så man ska då undvika de här sakerna tills doften har försvunnit. En annan fråga. Om du bor i ett muslimskt land, man ska ju gå och be i moskén, eller hur? Men, hör adhan, de går och be i moskén. Wajib, enligt många lärda. Vad säger ni med en person som inte pallar be i moskén? Så han äter vitlök för att slippa be i moskén. Är det okej? Okay? Profeten sa att han ska inte närma sig moskén. Jag äter vitlök, jag behöver inte gå till moskén. Kan man göra så? Nej, självklart inte. Det är hila. Du försöker gå runt. Så får man inte göra. Du har ju, ja, din avsikt är ju jättedålig när du gör på det sättet. Hänger ni med? Det sista kapitlet, väldigt kort. Förbudet av el-ihtiba yom al-jum'a. Att sitta el-ihtiba yom al-jum'a då imamen predikar. För det gör människan trött och personen kan inte koncentrera sig på khutban och kanske tappar sin wudu. Och han nämnde där en hadith från Mu'ad ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu som sa att profeten a.s. förbjöd från en ihtiba yom al-jum'a på fredagar då imamen gör khutba. Och hadithen finns i Tirmidhi och Abi Dawud. Där är en liten bestämmelse. Och det är när man går på fredagsbönen så ska man inte sitta på ett visst sätt. Och vad är det? Det är att du sitter med, när jag har ont i knäna, men att du sitter med knäna upp. Och håller händerna framför båda knäna. Och ibland de gör i Yemen, och det var det man gjorde förr i tiden, att du har ett tyg och knyter gärna bena så att du sitter, bena i kors med knäna uppe och liksom tryckta mot magen nästan. Så här får man inte sitta under fredagsbönen. Får sitta så när du vill, men inte under fredagsbönen. Khutban. Varför? För två saker. Det gör att du blir trött och det gör att du lättare tappar din wudu. Du blir sömnig av att sitta så här. Och när man är på khutban ska man inte vara sömnig, utan man ska vara fokuserad. Hänger ni med? Och till och med att om du börjar bli trött, ställ dig upp, byt plats, gå och gör wudu och så vidare. Men du ska inte vara sömnig på fredagsbönen. Så här lär vi oss en till sak, och det är att man ska inte göra så här på fredagsbönen. Att det är något som är ogillat. Och vi kan ta frågor om det finns några sådana, inshallah ta'ala, innan vi går till moskén. Barakallahu fik. Allah, jag vet inte. Allah. Men om du har wudu, passa på att be två raka. Då har du inte gjort någonting ogillat. Inshallah.
Du nämnde det här med att profeten sa att man gick till begravningsplatsen och gjorde dua för den här kvinnan.
Ja.
Så är det tillåtet för en person att gå specifikt med just den personen och dua för den.
Mycket bra fråga. Kan man göra som profeten alaihissalam då han gick till begravningsplatsen och bad för den här kvinnan som hade dött? Vad man lär sig av den hadithen är att om du har missat en janaza samma dag, de säger janaza klockan 11, ibland de har så här tidigare i Sverige, och du kommer dit, de har redan bett 11, ibland de ber för tidigt, eller du kommer dit, det är trafik, du kommer 10 över, då får du be en ny janaza. Du kan be själv eller du kan be med folk vid graven. Okay? Samma dag, dagen efter, det är lugnt. Men inte att du kommer till en begravningsplats och ber i janaza för någon som dog för ett år sedan. Utan det här mer att det är färskt. Du missade själva janaza som var nyligen. Då kan du ta om det.
Måste vara samma dag då?
Han var ju, de begravde henne på natten och han bad på dagen. Nej, det ska vara tätt inpå. Det ska vara färskt igen. Kan man be janaza själv? Det är en kollektiv skyldighet för muslimerna att be janaza. Yani det är en haq, en av muslimernas rättigheter, att man ber över honom när han har dött. Och det, kollektiv betyder att det måste vara typ en grupp. Yani. Några muslimer måste be över honom. Men låt oss säga nu hypotetiskt att du är på en öde ö med en kompis och han dör. Då ska du be janaza över honom själv. Förstår du? Eller du bor i en så här by ute i Island, det finns bara två muslimer, den ena dör, kallas. Du ber janaza över honom.
Men inte så här i Stockholm. En person ber janaza. Nej, du hämtar ju folk som ska be. Ju mera folk som ber, ju bättre. Som han hade. Mycket bra fråga. Vad räknas som en moské? Vissa lärare säger att det måste vara waqf. Det måste vara någonting som har en byggts eller köpts för att vara moské. Alltså muslimerna äger den. Och den lämnas som moské enligt domedagen. Och vissa andra lärare säger att de här bönelokalerna vi har i Sverige tar bestämmelserna av moské tills vidare. Och det är det som är säkrast. Att om vi nu går till moskén här framme, vi kallar den till och med för moské, att man beter sig som att man bor i en moské. Inte bara att man är respektlös, man bara behöver inte beta till mesjid, jag kan skrika, jag kan äta vitlök, jag kan sälja och köpa, nej. Utan kallas jag... Det här är absolut inte en moské. För vi har aldrig sagt att det är en bönelokal. Utan vi ber i moskén här framme, så länge de följer rätt tider. Snart kommer de tyvärr, många moskéer börjar be Isha för tidigt. Om några dagar kommer folk börja be Isha för tidigt. Och då kommer vi inte be med dem. Då ber vi när Isha faller in, även om det är här. Till aulan. Precis, om man nu ber till exempel Jumma i Jumpasal. Man ber bara Jumma i Jumpasal, det är enda bönen man ber. Det är ju ingen moské, det är ingen som påstår att det är en moské. Men ändå att man, samma sak där, man stör inte folk, man luktar inte illa, man skriker inte folk därför att be. Häng med. Men det är inte en moské, du behöver inte be tahiyyat al-masjid och så vidare. Men man ändå har en viss respekt för syftet av varför man har hyrt den här lokalen. Jalla, vi avrundar för idag och ses nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.